Frågan ställs ju ibland, varför är du kristen? Varför är du inte buddhist eller muslim? Finns det någon annan anledning än detta att du råkar vara född i Sverige? Födsel och ohejdad vana, som det heter. Finns det någonting speciellt med kristendomen som inte finns någon annanstans? Eller är det inte trots allt så att alla religioner talar om samma sak? Ja, det här är en svår fråga. Men jag vill peka ut någonting som är direkt kännetecknande för kristendomen. Och det är dess mörka syn på människan. Alla andra religioner, alla psykologier, alla terapier, alla politiska ideologier, alla filosofier, allt talar om hur människan själv ska lösa de problem som hon skapar. Hon behöver bara lite information, hon behöver hjälpa varandra, det kan behövas lite pengar, det kan behövas något samordnande FN eller något annat sånt här, men människan är kapabel att lösa de problem hon ställer till med. Kristendomen ensam förkunnar att det kan inte människan. Även om hon kan lösa många problem, ställa till rätta mycket, städa efter sig, så är det ändå så att det yttersta, det svåraste som människan skapar och förstör, det kan hon inte rätta upp. Godhet går inte att informera fram. Därför att vi kan dressera oss själva och varandra till att göra de gärningar som vi skulle göra om vi hade obegränsat med kärlek. Men var och en som försökt att förlåta en annan människa som gjort en illa vet att vi har inget överflöd på kärlek. Och om vi då ska göra kärlekens gärningar utan kärlek, så blir det ju hyckleri. Så känner vi det ju inte själva när vi gör det, men det blir ju någon sorts tomhet i det vi gör. Kristendomen förkunnar frälsning. Alltså att Guds kärlek behöver få tillträde till ditt och mitt hjärta för att vi ska ha något att ge vidare. Kristendomen handlar inte om att Gud sitter här nu och vill gärna få straffa oss och på olika sätt hänga ut oss, utan det handlar om att vi ska komma till den punkten där vi säger att ja, det här har inte jag. Jag behöver det. Jag klarar mig inte själv. Vi ska läsa en del i Bibeln. Och det är kanske frågan om vi ska sprida lite biblar, jag vet inte. Vi skaffade väl en del folkbiblar, eller hur var det med det? Vi ska börja med några rader som inte precis stryker oss medhårs, som står i Romarbrevets 8:e kapitel. Romarbrevet 8:5. Där meddelas ett stycke självkännedom som vi gärna hoppar över. Det står så här: de som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ja, här introducerar Paulus sina lite svårdefinierade termer kött och ande. Men begreppet kött talar om en människa som lever för detta livet och bara räknar med detta livet. Ingen fortsättning. Det gäller att få ut så mycket som möjligt för egen del av det liv vi lever här och nu. Materialister kunde vi tala om vi ville så. Och så skriver Paulus att lever man på det sättet så lever man också i en fiendskap till Gud. Vi tänker oss så här. Du har inte varit kristen förut. En dag kommer du hem och säger till din familj: nu är jag kristen. Häpnaden blir stor. Förvåningen blir allmän. Folk undrar om du är deprimerad. Har du blivit galen? Har du blivit påverkad? Har du blivit på annat sätt utsatt för någon sorts övergrepp? Om du istället kommer hem och säger: jag har blivit buddhist. Så är chansen större att man istället säger: så intressant. Vad vill det säga? Hur lever man då? Eller du kommer hem, kommer till dina vänner eller din arbetsplats och säger: jag har blivit muslim. Eller du kommer och säger: nu tror jag på kristallhelande. Jaha, säger alla och bugar. Men om du kommer och säger: jag tror på Jesus, så ligger det en skam i det. Det ligger någon sorts, det blir någon som vibbar i luften som är jobbiga och svåra att hantera. Människan vill klara sig utan hjälp ifrån Gud. Vi vill gärna ha en religion eller en filosofi vars utgångspunkt är just detta. Att människan kan själv. Jag minns när våra barn var små. Vi skulle äta kokt ägg en kväll. Marianne tog ett ägg och en kniv och högg av toppen på ägget. Och så skulle hon göra det med vår dotter. Hennes ägg alltså, inte hennes huvud. Och så tog hon ägget. Och Ingrid blev ivrig och så räckte hon sig efter ägget och sa: jag kan själv, jag kan själv. Så fick hon ägget. Så satt hon där med kniven och ägget och sa: hur gör man? Det är väl kanske ofta så det är: jag kan själv. Hur gör man? Vi talar gärna om att vår kultur är humanistisk och att vi har humanistiska värderingar. Och de har vi egentligen alla fått ifrån kristendomen. Det är bara det att humanismen är kristendom utan Kristus. Humanismen är en tillämpning av kristen tro där vi inte behöver hjälp ifrån Gud. Om det nu är så att det inom varje människa finns någon sorts motstånd mot att behöva Guds dagliga hjälp för att leva rätt, så blir ju det kristna livet en sorts kamp både emot omvärldens reaktioner och emot någonting i ens egen natur. det där något som gärna utstrålar förakt ifrån omvärlden, det kan ju också utstråla förakt från en själv. Och att leva i seger, att segra över mörkret i tillvaron, det är ju alltid ett tvåfrontskrig, kan vi säga på ett sätt. Och jag ska läsa en rätt lång text. Apostlagärningarna 16 kapitel ska vi slå upp och begrunda en stund. Här berättas nämligen hur Paulus och Silas, de har kommit till Filippi som ligger i Grekland. De har alltså kommit över från Orienten till Europa för att tala geografi. Och där blir det dramatiskt värre. Vi börjar läsa i 16:e versen. Apostlagärningarna 16 och 16. Och så ska vi läsa hela kapitlet ut. Det är alltså en rätt lång text. En gång när vi var på väg till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: "De här männen är den högste gudens tjänare och det förkunnar för er en väg till frälsning." Så gjorde hon i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne." Och i samma ögonblick for den ut. När hennes herrar såg att allt hopp om inkomster var ute för dem grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter. De förde fram dem till stadens domare och sa: "De här männen stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som det inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta eller följa." Folket gick också till angrepp mot dem och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse och fångvaktaren fick befallning att noga bevaka dem. När han hade fått en sådan befallning satte han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: "Gör det inte något illa, vi är alla här." Då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade: "Ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst?" De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj." Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. När det blev dag skickade domarna sina rättstjänare och lät säga: "Frige de där männen." Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sa: "Domarna har sänt bud att ni ska friges. Så kom nu ut och gå i frid." Men Paulus sa till dem: "De har låtit piska oss offentligt utan dom och rannsakan fast vi är romerska medborgare. Och de har kastat oss i fängelse och nu vill de låta oss gå i hemlighet. Åh nej, de får själva komma och föra ut oss." Rättstjänarna framförde detta till domarna. När dessa fick höra att de var romerska medborgare blev de förskräckta. De kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. När Paulus och Silas hade kommit ut ur fängelset gick de hem till Lydia. Där träffade de bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan for de vidare. Här finns det ju mycket som vi skulle kalla seger. Den här flickan till exempel, hon med spådomsanden. Var en som är lite förtrogen med grekisk kultur har väl hört talas om oraklet i Delfi, som man alltid rådfrågade inför krig och annat, och som gav mer eller mindre kufiska svar. Den här flickan var något i samma kaliber. Hon hade en spådomsande och det värderades mycket högt. Och de här herrarna som ägde flickan, hon var ju alltså en slavinna, de gjorde goda förtjänster på allas rädsla för framtiden. Men nu var det så här att det var en demon som var den här spådomsanden, alltså en ond ande. Och det är ju lite lustigt att denna demon förkunnar att här kommer nu två herrar som förkunnar frälsning för er det tycker man att det skulle ju inte demoner göra som regel. Men anden tänkte så här, de här gubbarna de åker snart vidare. Och om jag har förkunnat frälsning så kan jag ta över när de har åkt. Och sen kan jag alltid vända till det så att det hela spårar ur. Fiffigt. Ibland gör inte djävulen motstånd utan han knuffar iväg oss så att vi ökar farten. Han är väl förtrogen med att vi brukar snubbla på våra egna fötter när vi gör det. Okej. Vilken seger. Eller när fångvaktaren kommer rusande och Paulus samma natt får döpa både honom och hans familj. Och han tvättar deras sår. Vilken seger. Och när styresmännen i staden kommer bugande och säger det att vi har gjort fel här. Vilken seger. Nej. Segern är när de lovsjunger Gud vid midnatt, satta i stocken, med sår på ryggen efter piskan. De har övervunnit sig själva. Det finns i kristenlivet ingen seger som inte också innehåller självövervinnelse. Och därför kan vi säga så här att vi känner inför moder Teresa något helt annat än vi känner för många amerikanska superevangelister som åker omkring med eget jetplan. Det finns en självövervinnelse hos den ena som vi har lite mera svårt att se hos den andra. Och det här är ju en parallell till Jesu seger på korset. Den som vi har så svårt att förstå, den som ligger utanför vårt förstånds räckvidd. Vi kan säga så här, han tog sitt liv och gav åt oss. Ja, men det kan man ju inte göra, man kan inte ge bort sitt liv. Ja, vad vet vi om det? För oss materialister som är tränade i att bara tänka på den här världen. Verkligheten är materia, energi och inget mer. För oss är livet att apparaten fungerar. Apparaten, kroppen. Och den funktionen kan man ju inte ge bort. Det är riktigt. Men vem har sagt att inte verkligheten är mycket större? Att du och jag, vi kan ge bort våra liv. Det har varit så i kyrkans hela historia att kyrkan växer som starkast när den är förföljd. Och då brukar det stå i våra kristna tidningar att trots förföljelsen så växer denna församling. Det är kanske en missuppfattning. Just genom att människor här ger sitt liv så finns det något för andra att få. Och därför kommer de. Vi ska återvända till Romarbrevets 8:e kapitel. Romarbrevet 8 igen, ja. Och så ska vi börja med att spana in den 37:e versen. För där står det så här: i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Fantastiskt, en hyperseger står det i grekiska. Och det är ju ett väldigt starkt uttryck. En hyperseger. I vad då? Ja, då får vi backa några verser. Till 35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. I ångest, i fara, i trötthet, i hunger, i nakenhet och svärd. Alltså i förakt och förföljelse, där vinner Guds församling en hyperseger. Om man bara står kvar, om man förstår att målet är inte att vi ska platta ut och vattna ut vårt budskap tills dess att ingen har något kritiskt att säga, utan att vi ska stå för det som är vårt budskap och som är vår tro. Även om somliga blir ursinniga och kastar sig över oss. Man kan vinna mycket motstånd genom sin dumhet. Jag menar inget annat. Man är inte garanterad på Guds väga bara därför att man möter motstånd. Men det är svårt att vara på Guds vägar om man inte möter motstånd. Som Jesus säger vid ett tillfälle: ve er när alla talar väl om er. Så gjorde man också med de falska profeterna. De som lovade guld och gröna skogar när Gud egentligen var upprörd på folket. En sista text ifrån andra Korinthierbrevets 10:e kapitel. Verserna 3, 4 och 5 ska vi läsa. Ty även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. Det vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vad är det vi ska segra över? Det kanske man ska veta om man ändå talar om seger. Ja, det handlar om att hjälpa människor att få upp ögonen för att tillvaron kanske fungerar efter andra principer än vad man tror. Man behöver bryta ner filosofier, tankebyggnader, idéstrukturer. Och till det krävs det kraft. Inte så att när man gör det, att man behöver tala med särskilt hög röst, utan att Guds ande får vara med i det som sägs. Så att plötsligt människor upptäcker: det här är ju sant. Varför har jag inte sett detta förut? Detta måste jag lära mig mer om. Här finns mycket att hämta. Men det kanske man gör lättast i ett sammanhang där det också finns ett moment av självövervinnelse för Jesus skull. Tacksamheten gör att vi gärna vill ge. Och det är också så att tacksamheten gör att vi gärna vill ge av vår tid, av vår uppmärksamhet, av vår förmåga överhuvudtaget. Att vi lösgörs från att leva för vår egen skull till att också leva för andras skull och för Jesus skull. Sverige är ju ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Är vi så mycket intelligentare än alla andra länder? Nej, det är vi inte. Men där förföljelse i regel får församlingen att växa, så är den svenska modellen effektivare. Därför att här möts församlingen av ett hånskratt åtföljt av statsbidrag. Det är det starkaste medlet för att tysta Guds församling som existerar. Herre, vi ber att du ska öppna våra ögon så att vi får se vad det handlar om. Och att vi på olika sätt får befrias från sömnighet, bekvämlighet, dåligt samvete. Allt det här som också vår inre fiendskap kan utlösa i våra egna liv. Herre, frälsningen är gratis. Förlåtelsen är utan vår medverkan på något sätt. Men samtidigt, när vi rätt har förstått vad det är du har gjort för oss, så vill vi följa dig efter. Ge oss kraft, Herre. Ge oss mod. Ge oss glädje. Amen.